Gott snack, gott snack. Jag heter Hasse Strandberg.
Och Ole Törner.
Och där har vi marknadschefen, kommunikationsbossen Anna Nordström Karlsson, Malmö FF. Välkommen.
Tack så mycket.
Alltså, vad är det, alltså man ska läsa det finstilta på ditt visitkort, Anna?
Ja, men då är det ju marknads- och kommunikationschef.
Ja, då blir det lite rätt där också.
Mm. Absolut.
Kan du, för någon som inte har en aning om vad du gör, förklara?
Jag började här så sent som i november faktiskt. Och ett marknads- och kommunikationsarbete handlar ju väldigt, väldigt mycket om att på något sätt över tid bygga ett starkt och hållbart varumärke. Det vill säga liksom bara, när man tänker på Malmö FF top of mind, vad är det då som kommer ut? Och långsiktigt också då jobba med varumärket och det innehållet för att helt enkelt på sikt stärka våra affärer och göra oss ännu mer attraktiva, skapa en ännu tydligare tillhörighet till föreningen Malmö FF.
Vad är det som kommer top of mind när jag säger Malmö FF och skulle fråga dig, Anna?
Jag tycker att Malmö FF är så väldigt, väldigt djupt förknippat med Malmö. Alltså det tror jag, om man skulle gå ut och ställa en fråga på stan, om man vänder på det och säger, om du tänker på Malmö, vad tänker du på då? Ja, men då tänker jag på Malmö FF. Och jag menar, för mig är Malmö FF väldigt mycket mer än bara inom situationstecken fotboll. Det handlar ju om den här föreningen, ja, närvaro i den här staden, i den här regionen, som betyder någonting väldigt mycket mer.
Det handlar lite grann om att lyfta MFF i samhället till exempel också. Till exempel.
Ja, men absolut. Och jag menar, så här är det ju. Vi har ju förmånen i dagsläget att många är väldigt engagerade i föreningen och följer oss dagligen. Ni skriver om oss, andra medier skriver om oss. Men det finns ju en annan, precis som ni är inne på, en annan stor del av Malmö FF som just handlar om det som har med Malmö FF i samhället att göra. Det vill säga vår sociala hållbarhet, eller att vi är väldigt värderingsstyrda och att vi genom fotbollen kan använda den plattformen som ett verktyg för att kanske göra saker som blir mer. Och jag menar, jag tänker ju bara långsiktigt här, att jag menar, vad kommer fotbollen ifrån? Det är ju liksom en folkrörelse sedan många år tillbaka, och utifrån den strukturen vi har idag så kan vi också vara en del av att påverka ett samhälle i väldigt stor utsträckning tillsammans med andra.
Ibland, alltså, Malmö har haft några fantastiska år de senaste 10 år. Är det bland annat man kan ta det för givet, all den här kärleken till föreningen, supporterskapet, engagemanget och allt vad föreningen betyder?
Man ska aldrig ta någonting för givet. Det gäller att man alltid är ständigt liksom framåtlutad. Och som förening så måste ju vi vara väldigt lyhörda. Inte bara kring det som har med fotboll att göra, utan vad händer i samhället i övrigt. Så att jag tänker så här, att jag tror att vi kan aldrig ta någonting för givet, utan vi måste fortsätta bygga på det vi står på. Och där har vi såklart i dagsläget en ganska så bra utgångspunkt. Men det finns fortfarande saker vi kan göra annorlunda eller förstärka.
Hur viktigt är det just det här att det är en bred förening, samhällsförankrad, när det gäller marknadssidan?
Malmö FF lever ju inte ett eget liv, utan vi är ju en del av ett större sammanhang. Och tittar man generellt sett idag, jag kommer ju liksom ändå från reklambranschen och strategisk kommunikation. Att skapa en tillhörighet handlar inte bara om att sälja saker, utan det handlar också om att känna att man har ett engagemang i någonting som är större. Och tittar man på hur varumärken som inte är Malmö FF i dagsläget jobbar, så är det ju ändå så att betydelsen är någonting mer idag än vad det kanske var för 10 år sedan. Jag menar, det är ju jättemånga som vill exponeras i vårt sammanhang för att Malmö FF också har en större betydelse än att spela fotboll, utan också att vi är engagerade i det som har med samhället att göra. Och det är ju också någonting som är väldigt tydligt generellt sett på marknadssidan i dagsläget.
Är det en trend som kommer att fortsätta, eller kommer att bli allt viktigare?
Tänk idag all den kommunikation vi nås av. Alltså, vi bombas ju med erbjudanden och kommunikation och reklam hela dagarna så fort vi går utanför dörren eller ens när vi vaknar på morgonen. Och det är klart att om man då ska sticka ut i allt det bruset, så måste man ju betyda någonting mer. Man behöver skapa liksom en tillhörighet som inte handlar om envägskommunikation, utan när man känner att man faktiskt är en del av någonting. Och när man kanske till och med kan påverka saker. Och jag menar, tänker man då att vi är ju en förening och vi har en föreningsdemokrati, så är det väl fantastiskt bra om människor kan känna att de kan vara med och påverka Malmö FFs framtid på olika sätt.
Och just här kommer det ju in dam- och flickverksamheten också, att det nu är en hel förening.
Absolut. Den är ju oerhört viktig, och det har ju varit såklart en seger att vi fick igenom att vi nu äntligen har ett daglag igen i Malmö FF. Det känns ju inte bara bra i magen och hjärtat, vi ligger ju också i tiden. Och det är såklart också så, om man också tänker på hur man tittar på Malmö FF, så måste man ju också kunna känna igen sig. Och då finns det ju en väldigt stark symbolik i att vi också har en bredare och större verksamhet som både handlar om elit, dam och också en bredare flickverksamhet.
Stämmer det att det har funnits sponsorer som i stort sett krävt att ni ska ha ett damlag?
Det är sällan att sponsorer kravställer oss på det sättet. Däremot så är det väl så att vi alltid är lyhörda för vilka funderingar som man har. Samtidigt så tänker jag så här att det vore kanske lite världsfrånvänt att tänka att inte partners eller människor som vill associeras till oss såklart tycker att det är en viktig aspekt. Men skälet till att vi gör det är ju för att vi har en möjlighet att kunna vara en del av någonting större. Och jag menar, tittar du på, eller ni, och det, jag menar, framtidens fotbollsklubbar kommer ju såklart mer och mer ha en större och mer positionerad damverksamhet. Och den är ju lika viktig för oss. Och pratar man om då liksom om våra värderingsgrunder och var vi kommer ifrån, så är det ju klart att detta är en viktig del för oss. Vem vi är och vad vi står för.
Du har ju själv en bakgrund i LDB, FC Malmö, nuvarande FC Rosengård.
Ja, men det känns som tiden går ju ganska snabbt här. Det är ju ganska många år sedan nu. Det måste ändå vara mer än, ja, det är väl snart 10 år sedan, tror jag. Och det var ju otroligt kul och spännande att på den tiden komma in i dåvarande LDB. Där man faktiskt gjorde ju en väldigt stor satsning kring att lyfta fram dam i ljuset på ett helt annat sätt än vad man kanske hade gjort tidigare, framförallt i Sverige. Så det var ju en spännande resa, och jag var ju väldigt, väldigt imponerad redan då och är ju fortfarande väldigt imponerad av den resa som sen då nuvarande FC Rosengård har gjort vidare. Det är ju liksom banbrytande på många sätt.
Finns det någonting du kan ta med dig från den tiden i LDB liksom, som du kan så här applicera när du sitter och tänker och ska kommunicera och marknadsföra MFFs nya damlag?
Det är klart att jag lärde mig många saker, men jag tror det är viktigt att komma ihåg att bedriver man en elitverksamhet, så är det ju samma sak där. Man vill ju vinna och man vill prestera bra, man vill vara i ett sammanhang, man vill vara ett lag. Det är ingen skillnad om du är man eller kvinna, eller kille eller tjej. Alltså man har ju samma liksom ambitionsnivå. Sen att man av omvärlden då såklart bedöms och behandlas på olika sätt. Det är ju en annan sak. Men jag tänker att det där måste man alltid ha med sig. Att alla, i alla fall de flesta, tror jag, men jag menar de flesta spelar ju fotboll för att det är en enorm glädje och det är ett fantastiskt sammanhang att vara i tillsammans med sina andra spelarkollegor. Så det försöker jag tänka på nu. Att... Ja,
och på sikt så ska då MFF utmana FC Rosengård, även om man är i division 4 just nu.
Ja, men alltså utmana, det är ju klart att om vi kommer att klättra nu här i tabellerna så finns ju den sannolikheten.
Om vi skiftar till ett betydligt allvarligare ämne, coronakrisen. Hur har den påverkat MFF hittills och ditt jobb?
Det är väl klart att det här är ju en situation som ingen har varit förut. Det är också en situation där vi fortfarande inte har någon facit. Och det gäller ju inte oss bara, utan det gäller ju så många andra. Men det som är, jag tror det är liksom viktigt och som jag har tagit med mig här från MFF, och det kommer egentligen tillbaka till 2015 när vi hade den här flyktingkrisen. Alltså hur snabbt en förening måste kunna ställa om, vilket jag också tycker att vi har gjort. Jag menar, vi har ju tagit fram diverse olika typer av engagemang som vi nu jobbar med. Och backar vi tillbaka till 2015 då när vi tog fram den här tillsammanskampanjen, så ställde vi om väldigt snabbt och gjorde fotboll för ensamkommande. Vi gjorde samarbete tillsammans med UNICEF. Vi ändrade tröjan och skrev tillsammans. På samma sätt jobbar vi nu. Det är klart att när här och elitdamverksamheten ligger nere rent spelmässigt, så har vi en, som jag kan ändå tycka, en möjlighet att kunna visa upp Malmö FF kanske ur ett bredare perspektiv. Och det här projektet som vi nu jobba med, ingen kan göra allt men alla kan göra något, det är ju ett sätt att göra det på. Att väldigt snabbt ställa om verksamheten och visa de andra sidorna. Och jag menar, där har vi gjort det här stora samarbetet tillsammans med Skånes stadsmission, vi har packat matkassar, vi har kört ut handsprit, vi har fått hit blodbussen och vi kommer göra fler sådana engagemang framöver, och det handlar om att vi tillsammans med andra gör det. Plus att vi också har ju dragit igång den här medlemskampanjen under den här perioden, när vi hoppas vi ska slå stora rekord här framåt. För det visar ju också att vi liksom ensam är inte stark, utan man är beroende av andra. Så det är jag liksom rent kommunikativt, men också internt på Malmö FF, det här stärk i organisationen i att ja, men tusan, vi hjälps åt, vi kavlar upp ärmarna under den här perioden. Och det är också fint att se på de typen av engagemang, och det är också fint att vara en del av en organisation som väldigt snabbt ställer sig upp och vill hjälpa så.
Hur har din egen vardag, hur har vardagen för er som jobbar uppe på kansliet, hur har den tätt sig? Är det så att ni sitter i skilda rum, eller ni jobbar så mycket hemifrån, eller hur funkar det?
Nej, men det är ju, vi har ju fått ställa om vår verksamhet, precis som ni alla känner till, att vi har ju korttidspermitterat personalen i olika steg, och väldigt många jobbar hemifrån, och vi är inte så många på kontoret som vi säger nu för tiden. och vi följer alla de restriktioner och rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten, allt från att tvätta händerna till och inte vara för många i samma rum och så vidare. Så jag tycker ju ändå att om man tittar på kontoret, så har vi anpassat verksamheten efter det, och tittar vi på vår ungdomsverksamhet och på vår akademi, så har vi vidtagit samma åtgärder där. Alltifrån vad det gäller komma färdigklädda och inte duscha tillsammans och så vidare och så vidare. Det här är ju en ny situation för många, men jag tycker att vi har försökt att hantera det på bästa sätt. Och sen så är det väl framförallt också så att det är oerhört viktigt nu att fundera på, men vad händer sen? Vad händer efter detta? Och hur kan vi vara beredda när det förhoppningsvis och väl kör igång igen.
Jag förutsätter att ni har strategimöten om just det. Kan du avslöja någonting om planerna?
Det är ju klart att jag menar, vi har ju en krisgrupp som delvis består av personer från Anders och Lars från styrelsen, och sen är det en del av organisationen. Och vi har ju avstämningar ofta, vi har möten och vi försöker planera framåt, men vi måste ju också jobba efter olika typer av scenarier. Okej, om det kommer igång i mitten av maj, vad händer då? Hur påverkar vår verksamhet? Om vi kommer igång i juni, vad gör vi då? Så att vi måste ju hela tiden fundera på hur hanterar vi den här situationen på bästa sätt.
Sen är det ju en ekonomisk fråga också, att ni har ju säkert tappat en hel del i nya sponsorer och så vidare. Sen ska ni ut på en marknad där företagen kämpar för sitt liv för att komma tillbaka.
Det här kommer ju att ändra spelplanen för många, och det kommer ju inte bara ändra spelplanen under 2020, utan vi måste även titta in i 2021. Och då tror jag väl kanske att det är ännu viktigare att vi tydligare och stärker den rollen som Malmö FF har ur ett annat och större perspektiv än när vi inte kan luta oss mot fotbollen i den utsträckningen. Alltså jag menar, vi har ju fantastiska verksamheter här som rullar på. Jag menar, akademierna är ju igång och ungdomsverksamheten såklart inte fullt ut, men den kör vi vidare med. Vi jobbar vidare med de engagemangen som vi har inom MFF i samhället. Så att då får vi försöka kompensera attraktionskraften genom det i större utsträckning. Men sen är det ju absolut så att om det här fortsätter för länge, så kommer ju det få konsekvenser.
Kan det vara så att de stora varumärkena, de mest kända varumärkena, kommer få lättare att klara sig än de små aktörerna?
Men jag tror det är svårt att liksom dra alla över en kam, för det beror ju helt på vilken typ av verksamhet man bedriver och vilken bransch man är i. Men jag tror ju också att vi är såklart fullt medvetna om att det kommer finnas säkert företag som kommer få det tufft framöver, och då får vi försöka vara tillmötesgående i den utsträckning vi kan. Men jag tror att många av de bolagen som vi i dagsläget har som partners är väldigt långsiktiga. Vi får ju också vara lyhörda för då hur vi kan hjälpas åt framåt.
Den egna idrottsliga bakgrunden tänkte jag vi ska ta och ägna lite grann nu. Anna Nordström Karlsson, det ryktas att du var en fena i simbassängen, en duktig simmare.
Alltså det beror ju på. Jag hamnade liksom aldrig hela vägen upp på elitnivå, men jag tränade ju väldigt mycket. Jag är ju en gnet i botten, så jag var ju som liksom låg och simmade 8-9 pass i veckan och var där på morgonen och sådär. Men sen var det också så att när jag var då i 15-årsåldern, så jag spelade tvärflöjt, jag sjöng i kör och jag dansade ballett. och så skulle man då köra alla de här simpassen. Mm. Och någonstans i detta så var jag tvungen att välja väg. Men jag har ju tränat simning sedan jag var 6 år gammal. Liksom 2-3 gånger i veckan och sen så ökade det på.
Går du fortfarande att simma, Anna, eller?
Nej, jag simmar faktiskt inte. För det är samma sak där. Nu, då, när jag, om jag ska lägga min simbassäng nu så måste jag vara lika bra som jag var då. Och det förstår ni själva, det är man ju inte om man inte har tränat. Så att, det där klarar jag inte riktigt av. Men däremot så tycker jag ju, eller det är ju vida känt för alla som tränar mycket, att tränar man mycket så mår man inte bara bra i kroppen utan även i huvudet. Och jag gillar att springa mycket och jag kör också en del crossfit. Mest för att liksom på något sätt kunna fokusera på fysisk aktivitet där man tar ut sig och så får man ny energi. Det är en viktig del av mitt liv.
Och de här passen väldigt tidigt på morgonen, har man slutat med?
Ja, de här slutade med faktiskt. Jag ska inte erkänna att jag är inte jättemorgonpigg, men jag går gärna upp tidigt. För det är ändå gött att kunna, tycker jag i alla fall, kunna börja jobba rätt så snabbt. Och sen börjar jag fokusera på mitt jobb och sen tränar jag heller på kvällar och helger. Men annars så tränar jag inte på morgonen i bassängen. Det är alldeles för kallt, tycker jag.
Blir det några långlopp och sånt när du springer?
Alltså man kan säga så, återigen, jag har sprungit några halvmaror och jag har varit med i Tappes några gånger. Så att längre än halvmara klarar jag inte. Men däremot har jag ju 3 döttrar och en man. Och min man har tidigare sprungit New York Marathon. Och när den yngsta fyller 18 här om 3 år så har vi väl haft någon form av plan om att vi tillsammans ska springa New York Marathon. Så kan man väl kanske gå och springa den lite då ifall man inte orkar hela vägen.
Men du, din relation till fotbollen, Anna, så berätta, alltså Malmö FF, hur länge så här, första minnet med föreningen, match och så vidare?
Vad det gäller fotbollen, så jag är ju uppvuxen i en familj med en brorsa och en pappa och en mamma. Men för dem var det ju liksom, mina föräldrar kommer från Kalmar. Så mina första fotbollsminnen var ju Kalmar FF. Så det var väl liksom den största utgångspunkten för mig. Vad det gäller Malmö FF så har egentligen mitt intresse för Malmö FF väcktes ju faktiskt när jag kom in i LDBFC-sfären. Det var först då som jag tyckte att, oh wow, det här är ju superspännande. Och jag tror att man kan liksom ha ett väldigt stort och bultande hjärta för Malmö FF som förening i dagsläget. Och har liksom engagerat mig utifrån det. Så att jag tror att har man inte det från blodet så kan man få det lite längre fram i livet. Och för mig har det också varit så här att fotbollen har... Alltså det är så tydligt, det är så enormt tydligt nu att fotbollen är så otroligt mycket mer än vad många vet om. Alltså jag är ju nästan så där att när vi har sjungit hymnen och laget har ställt upp sig och alla... besökare och supportrar har sjungit och haft flaggspel och tifos, då är jag nästan full. Liksom. Då är jag helt galet nöjd nästan. Och sen då lägga på hela situationen med själva spelet. Det är fantastiskt. Men jag tror också att mitt stora intresse för föreningen handlar väldigt mycket om också vad den här föreningen betyder i ett större sammanhang. Och som en del av en stad, en region och ett land. Hur vi kan samverka med företag, alltså näringslivet, det offentliga staden. Men också delvis akademin.
Du låter lite nyfrälst.
Nej, men inte nyfrälst tror jag inte. Men däremot så ser jag att det finns... Vi gör ett fantastiskt arbete redan. Men det finns också en del människor där ute som kanske skulle kunna njuta av den här helheten i större utsträckning än man idag vet om. Och det vill jag gärna vara en del av att kunna lyfta fram.
Jag som också ganska så nyfrälst, Anna, så jag kan bara skriva under på det här, just den här, när man får glänta in bakom och alltså inse att det är så mycket mer än fantastiska matchsituationer och upplevelser på fotbollsplanen, så just som du säger att hela paketeringen runt föreningen känns ju Alltså, man är välkommen även om man kommer in på halvfjärs liksom.
Ja, men absolut. Och sen är det, tycker jag också att jag har ju också liksom förmånen att kunna gå upp i 1910 och träffa alla våra företagspartner och näringsliv innan matchen. Jag kan gå runt i logerna och se vilka möten som sker där. Så för mig blir det liksom den här möjligheten att vara tillsammans med människor där liksom fotbollen är det som förenar och är förutsättningen och botten för att kunna göra det. Jag har ju många vänner som är här också enbart av det skälet att de tycker det är så fantastiskt bara att få ta del av själva stämningen. Så för mig betyder det mycket på många sätt, och jag tror också att vi som förening kan vara den tillsammans med andra som kan skapa förutsättningar så faktiskt att detta ska bli en bättre plats att vara på. Och tittar man in på varumärket Malmö så tror jag också att vi tillsammans med Malmö kan vara en bidragande del i det.
Tror du att det kan vara viktigt att liksom få in folk utifrån också? Men alltså, i MFF vimlar det ju av folk som har vuxit upp i föreningen och liksom, MFF sitter i själen och i korridoren. Att det kommer in någon liksom, typ då från Kalmar och utifrån som kan ge ett annat perspektiv ibland också.
Nej, men ja, absolut. Men jag hoppas att jag själv ska kunna vara en del av att ge det perspektivet tillsammans med organisationen. Men jag tänker nu här, jag menar, 2019 var väl ett enormt händelserikt år för Malmö FF på olika sätt. Och jag tror också att det blev väldigt tydligt, om man tänker på hela den medierapportering som var, att Malmö FF är en stor del av den här staden. Men det förpliktigar ju också. Alltså det gör ju att vi också hela tiden måste fundera på hur vi agerar, vad vi gör och hur vi styr framåt. Så att, absolut.
Och vi har tittat på vad som lyfter ett varumärke och vad som är bra för MFF. Kan du ge ett exempel på saker som kan vara negativa?
Negativa saker. Nej, men jag tror ibland att det kanske finns delvis förutfattade meningar om hur det är. Jag tror, eller som jag tyckte i alla fall här, ser mig lite av i debatten i höstas kring damfotboll och elitsatsning, så tänker man ibland på manliga strukturer, och jag tänker inte på det sättet när jag är här. Men det kanske är så ibland att vi är en förening som är väldigt modern idag, och det måste tydliggöras ännu mer att vi faktiskt är det. Det är ju så här att vår historia är ju otroligt bra att luta sig mot. Den ger oss väldigt, väldigt mycket energi framåt. Och vi måste hitta en bra balans i vad som hände för 50 år sedan och vad vi vill vara om 10 år. Och det tror jag generellt sett, om man tänker på liksom hur föreningen också jobbar framåt utifrån den vision vi har. Och där måste vi också fundera på hur vi gör det arbetet. Jag menar, ska vi vara bäst i Sverige och etablera det i Europa och ledande i Norden och ha ett starkt klubb och varumärke och vara en positiv kraft i samhället, så måste vi också fundera på, okej, hur ser det ut om 5 år och hur ser det ut om 10 år? Och vad behöver vi göra nu för att vi ska vara där då? För allting handlar ju ändå trots allt om att vi har en bas idag i vår ekonomi. Vi har en viss omslutning i omsättning. Men det är ju också så att vi tittar väldigt mycket på hur kan vi göra att ännu fler kommer på våra matcher. Hur kan vi jobba med det som är vår eventverksamhet i större utsträckning. Man glömmer lätt bort att under 2019 hade vi 97 evenemang här på stadion. Som 1910 driftade med allt från möten på 20 till 1500 personer. Jag menar, vi äger vår stadion, och då måste vi också fundera på hur vi utnyttjar den alla andra dagar på året när vi inte har match. Så att vi måste hela tiden fundera på, okej, hur ser vi till då att skapa en större omsättning för att helt enkelt kunna nå de målen att då vara etablerade i Europa. För att kunna satsa på vad lagen i den utsträckning som krävs för att bli det. Så vi jobbar ju väldigt mycket med nya erbjudanden och liknande.
En sak jag brukar tjata om, det är ju den här skillnaden på betalande åskådare och åskådare på plats. Alltså om man tittar på en snittsiffra på 16 000 så hade siffran varit över 19 000 om man hade räknat de som faktiskt hade köpt biljett och inte är där. Hur gör man för att jobba för att fler faktiskt ska gå dit som har betalt?
Nej, men du är ju helt rätt på det. För det är ju så här att äger man sin arena, man driftar kioskerna, man har en restaurang, så är det ju klart att det är bättre att folk kommer hit. För det kommer ju göra att även de verksamheterna stärks. Och då tror jag att det är viktigt att vi jobbar ännu mer med vad händer före matchen och vad kanske händer under efter matchen. Alltså, när de här 90 minuterna är över, eller vad händer innan de här 90 minuterna som gör att folk vill komma hit till Eleda stadion tidigare för att umgås eller så. Så att jag tror att det är olika delar. Det handlar ju om att helt enkelt då fundera på vad är det för typ av innehåll som är runt om de 90 minuterna som skapar den attraktionen. Och nu är det ju klart att corona lite har kommit emellan här, men vi har ju planer för aktiviteter på vårt stadionområde i stor utsträckning som vi kanske delvis kan göra under 2020, men som vi kanske då får flytta till 2021.
Nu blev ju inte första dammatchen av mot Gislöv när det skulle slås publikrekord och allt möjligt. Kan du berätta lite om planerna som inte kom i verket då? Vad hade ni tänkt göra marknadsmässigt inför den matchen?
Ja, men dels är det ju så liksom, och det hoppas jag att både ni och andra känner. Men när vi startade vår, jag menar, man får ändå komma ihåg här att det här beslutet togs ju så sent som månadsskiftet november-december. Och redan innan jul hade vi ett lag på plats. Och under januari så började vi liksom bygga strukturen för den kommunikationen väldigt tydligt. För vi vill ju att de här fantastiskt duktiga damspelarna också ska få utrymme i våra kanaler. Och den matchen som då blev inställd hade vi ju bestämt att vi skulle sända på vår hemsida. Och det är ju ett sätt att försöka skapa förutsättningar för att kunna se den här matchen i utsträckning. Nu har vi en del träningsmatcher här som vi snart kommer släppa inom det närmsta. Men det är ju fortfarande så att vi har en begränsning på 50 personer, vilket gör att vi kan inte ta emot någon publik. Så vi jobbar mot att kunna, inom citationstecken, då, tv-sända dem på vår hemsida i så stor utsträckning som möjligt. Och skapa innehåll då med intervjuer och liknande före och efter matchen som vi kan sprida då i alla våra olika kanaler.
Hur känns det personligen? Tror du att det snart är över och att ni kan börja spela, eller har du en liten hopplöshet i det?
Nej, men jag tror så här. Det är klart att det är en enorm längtan. Och det här är en mycket speciell situation. Och för många personligen i Sverige och i världen väldigt, väldigt jobbig. Jag menar, man har nära som man kanske är, som är sjuka eller som man är rädd för att bli sjuk. Alltså det är liksom en i en situation utöver det vanliga. Men jag tror ju också att när vi väl kommer igång så kommer vi göra det med en rivstart. Såklart utifrån de eventuella restriktioner vi har. Men vi kommer att försöka satsa så mycket som möjligt för att tillgängliggöra de matcher som finns framåt. Och också jobba med innehåll i våra olika kanaler som ska stötta det. Men det är klart att alla drömmer om att det ska komma igång så fort som möjligt. Sen får man ju se hur många människor hur restriktionerna ser ut och framöver vad det gäller antal människor på plats.
Till sist, en sak som vi inte tagit upp, det är ju att när du blev anställd i MFF så fick du sluta i styrelsen.
Jag fick sluta i styrelsen, ja, precis.
Och liksom, var det ett självklart val för dig att ta jobbet och att den konsekvensen innebar?
Ja, men jag tyckte att de här nästan 7 åren som jag arbetade i Malmö FF:s styrelse var väldigt givande och omväxlande på många sätt. Alltså, jag tycker att föreningen har tagit många steg framåt under de här 5-6 åren och jobbar väldigt, väldigt långsiktigt. Och tittar man på ett styrelsearbete så är det såklart väldigt mycket strategiskt långsiktigt som man jobbar. När jag fick frågan så kändes det otroligt spännande och kul. Det är ju ändå så här att återigen, oavsett om man arbetar med Malmö FF styrelse eller jobbar på Malmö FF, så är det ändå så att man är i ett sammanhang där Malmö FF är ett av de, ja, kanske Malmö så Skånes ett av de starkaste varumärkena. Så varför inte? Och framförallt så är det fantastiskt kul att kunna få kombinera den erfarenheten som jag har från styrelsearbetet och tidigare arbete för den delen med att kunna vara en del av att tillsammans med andra titta den här föreningen framåt i tiden. Så för mig var det liksom inte, jag är inte så mycket sådär. Det finns säkert många människor som tycker det är viktigt det här med titlar och sådana saker. Det är inte, har aldrig varit viktigt för mig, utan jag brinner för saker och det finns så mycket energi här. Och det är väl kul och fantastiskt att kunna få vara en del av det i sitt vardagliga arbete. Och sen är det ju otroligt roligt och också någonting som känns tydligt att kunna få vara en del av någonting som betyder så mycket för så många människor både på och utanför planen och få jobba med det som har med det offentliga näringslivet och partners och delvis akademin att göra känns ju spännande. Så för mig var det inte ett jättesvårt val utan jag såg det som en fortsättning fast i en annan form helt enkelt.
Anna Nordström Karlsson, det var jättespännande att få knacka på hemma hos dig. Men då får vi väl höras efter coronatider och så får vi väl ha någon form av som ungefär som kosläpp när alla fotbollsspelarna ska rusa ut och ja, få möta vårsolen eller sommarsolen eller vad det nu blir för någonting.
Eller hur? Det får vi göra. Vi får hoppas att det är ganska snart. Ja. Vi håller tummarna för det.